Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu i sommar kommer vi på vår sommarslingar här på Tyresö-radion och sända ett antal längre program som är inspelade på Tyresö slott. För där ordnade Tyresö kommun tillsammans med Södertörns högskola och Nordiska museet en historiedag i maj. Till Tyresö historiedag bjuds varje år SO-lärare och andra i Stockholms läns gymnasier och grundskolor in, men även historieintresserad allmänhet är välkomna för att lyssna på ett antal föreläsningar i historia. Vi på Närradion var inbjudna och vi spelade in och intervjuade deltagare. Det blev sammanlagt 6 program som kan höras här på Tyresö radions sommarslinga och 5 av dem består av rena inspelningar från föredraget. I det 6:e får ni höra lite om förväntningar på dagen, några röster efter halva dagen från lärare, Tyresös politiker som var där och andra som valt att sitta en hel dag och lyssna på historia. I det här programmet hör ni ett föredrag som heter Svälten, hungeråren som formade Sverige. Och det är Magnus Westerbro som är författare och journalist med historisk inriktning. Han medarbetar i populärhistoriska tidskrifter och är numera historieskribent i Dagens Nyheter. 2016 utkom hans omtalade bok Pestens år, Döden i Stockholm 1710, och 2 år senare den augustprisbelönade Svälten, hungeråren som formade Sverige. Och juryns motivering var en oavbrutet spännande och engagerande berättelse om svälten under klimatkrisen i Sverige 1867-1869. Han pratar om olika bilder som han visar i en PowerPoint, så det får ni stå ut med ni som lyssnar på radio. Och inleder gör Mats Fält som tidigare har varit kommunalråd här i Tyresö och som har tagit initiativ till denna dag. Varsågoda.
Jag heter Mats Fält och har varit kommunalråd här och hittade på den här uppfann historiedagen när jag var kommunalråd för barn- och utbildningsnämnden. Tyckte att vi skulle göra något positivt för historia. Inte kanske piska in elever som inte vill läsa historia genom obligatorielagar och sånt där. Utan hitta på någonting som liksom lyfter ämnet som sådant på ett annat sätt. Och det tycker jag vi har gjort bra med den här grejen. Som har hållit på nu i 12 år. Brukar kollegan Håkan på Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola påminna mig om. Jag brukar missa med ett år eller så. Ungefär 12 år är det.
Vi har varit på... Det är 13.
Okay. Ja, det var ju lite läskigt. Dessutom är det fredag, men vi hoppas vi klarar det. Sen när det gäller då den här dagen. Organisatörer är ju då jag från kommunen och kommunen hjälper till med lite byråkrati. Och sen så är Samtidshistoriska huvudansvarig tillsammans med mig på att få ihop program och föreläsare och hålla kontakt med akademin och sånt där. Sen är också Nordiska museet med och arrangör. Det är ju de som står för slottet liksom på det sättet. Och sen så, nej men det är väl det hela faktiskt på den här regeringen. Vi som är ansvariga och skyldiga. Sen är det så här så att ni vet att Tyresö Närradio har en representant här. Hon är fena på teknik. Hon har bidragit till att det här kommer att gå fläckfritt. Några gånger har det varit väldigt nervöst. Det är om man blir glad när Dick Harrison säger jag behöver ingen teknik alls. Då blev Håkan och jag väldigt glada den gången för då var vi supernervösa. Men Ann från Närradion kommer att spela in i princip allting som jag har förstått det. Och det innebär alltså att den som inte vill bli upptagen på band bör hålla tyst och ställa frågor i pauser. Men någon bildfilmning görs ju inte, va? Så att det behöver inte bekymra. Jag tycker det är jättekul och slottet tycker det är jättekul att närradion är här och föreviga detta. Det kommer att sändas sen successivt på Tyresö närradio som man kan plocka upp på nätet.
Under sommaren,
precis. Så har ni svårt att somna någon gång så är det bara att slå. Sen tänkte jag dra ett skämt. Det ska man göra ibland. Men det ska helst vara bra också. Så ska folk förstå. Så att vi får hoppas att det här funkar. Det var så här. Det var på alltså det här stället som har samma namn som elverket i Göteborg. Ni vet Elysépalatset. Nej, är det ingen som är från Göteborg? Okej. Okay. Elysépalatset hade de middag. Och då var det 4 presidenter där. 3 presidenter. Chirac, Sarkozy och Hollande. Och så var det någon fjärd person också. Och då var det någon begåvad person som tyckte skulle lyfta den här middagen lite. Så skulle man säga, vilket är det viktigaste historiska årtalet i Europas historia? Och då var det någon som drog till med Magna Carta. Ni vet det här avtalet om demokrati som väl egentligen handlar om maktdelning mellan högadeln och kungen. Det var inte så himla demokratiskt, men det var en början i alla fall. Det var viktigt, tyckte någon. Och så tyckte någon att när Clovis blev kristen 496, Frankrikskungen, det var viktigt. Och så tyckte den tredje att västfaliska freden var ändå ganska viktig. Det var liksom statssystemet och bla bla bla. Och så tittade Chirac djupt i sitt ölglas och sa 1664. Och ni som då är lite bildade vet att det var då bryggeriet Kronenborg började producera sina produkter. Och det säger ju då någonting om att dels så driver man med Chirac, för han var ju lite sådär lagom obildad och höll aldrig sina löften, men var jättesocial, drack öl och farmade människor på ett helt fantastiskt sätt. Men var inte så intresserad av historia, men det säger väl också kanske någonting om att vi har olika bilder av historien. Vi är inte alltid överens om allting. Och då landar vi hos Napoleon som sa att historien är en saga som vi har kommit överens om. Om den är så himla sann, det är inte alltid givet. Om den är så himla korrekt, om vi prioriterar rätt, det är inte heller givet. Men den här liksom, historien vi bär med oss är mycket en saga som vi har kommit överens om. Vi är ungefär överens om vad som har hänt sådär, cirkus. Och den här svälten är väl ett exempel på någonting som vi bär med oss, men som vi inte alls är överens om egentligen vad den handlar om. Eller om man säger så här då, att man går liksom in på vad som verkligen hände, så är vi nog inte så överens, eller vi har väldigt olika historier med oss. För att det Magnus har skrivit mycket om är ju hur eländigt, vedervärdigt, hemskt vi hanterade de här svälterna många gånger. Det vi bär med oss mycket är ju att det var fattigt och det var svält, och bilden vi vill ta med oss mycket är väl att vi var solidariska och hjälpte varandra och bla 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 och sådär. Vilket ju var lite förtjänande, för så bra var det ju inte. Och sen att det här då ledde till utvandringen till Amerika, som ju på sätt och vis är positiv men samtidigt är negativ. Så med de orden tänkte jag lämna över till herr Westerbro, som vann, om ni inte har noterat det, så vann han fackpriset, va? Augustpriset förra året.
Just.
Så vi är särskilt hedrade av detta. Så, då lämnar jag ord och vill till våra huvudtalare. Varsågod.
Tack så mycket. Hörs jag bra med den här? Toppet. Jag tycker bara om kavajen på en gång, för det var så varmt inne. Så jag kör så här på sättet, tycker det ser opassande ut. Oseriöst. Min historiker borde ha kavajen för att se lite stringent ut. Den här boken, yes. Svälten, har jag alltså fått väldigt mycket uppmärksamhet sedan det kom ut. Lite mer än jag trodde. För mig var det liksom, från början var det en berättelse om svältande torpare på 1860-talet. Och det är inte det sexigaste ämnet i världen kanske. När jag började prata om den så var det inte alla som tyckte att det här låter superspännande. På förlaget tyckte de att det skulle vara ett annat ämne. Någonting om Karl XII tyckte de var en bra idé. Men så kan det vara. Men för mig handlar det liksom, den här boken handlar om hur människor beter sig i olika tider. Och det är det som är för mig poängen med historien. Jag har pratat mycket om den här boken, och ofta får jag frågan så här, för folk som inte själv läser historieböcker till exempel: varför är du intresserad av historia? Och här behöver man kanske inte motivera det, men jag brukar i alla fall säga att det är för att jag är intresserad av vad människor är och kan vara i olika tider. Och historia är ett bra sätt att komma åt det. Det finns liksom olika idéer om det. Och ena sidan kan man säga att människor alltid har varit så lika. Man kan gå tillbaka till antiken och titta hur de beskriver kärlek till exempel, så känns det som idag. Och det är något som gärna författare, självlitterära författare, plockar upp. För då kan man skriva böcker om förr utan att göra så stor väsen av det. Sen finns det en annan idé om att människor är väldigt olika. Det förflutna är ett främmande land där människor gör saker på ett annorlunda sätt. Så de här spänningarna finns liksom i allt material man tittar i. Och det är det jag egentligen från början är intresserad av. Det var därför jag skrev om pestens år som kom innan det här, som handlar om Stockholm under pestepidemin på 1710-talet. För att komma åt de här liksom tidlösa och på ena sidan tidsbundna faktorerna. Och det ledde fram till svälten, som då började med de här berättelserna om människor för mig. De berättelserna som jag hittade i olika arkiv. Sen visade det sig att det var en berättelse med stor samtidsanknytning också. Med frågan om klimatförändringar. Med missväxthotet som åter är på väg tillbaka till världen i stor skala. Så det gjorde att den här blev aktuell förra sommaren. Att den här förra årets galet hårda sommaren kändes som en enda lång reklamkampanj för min bok. Så när den kom ut i början av augusti så var det helt perfekt. Det brann överallt och torrt. Kunde inte bli bättre för min bok. Och jag hade varit sur över att det inte kom ut i mars förra året som den var tanken. Eller april kanske det var. För då var det kall och sen vår. Då tänkte jag perfekt, för min bok handlar om ett kallt år. Och så hade förlaget ändrat sig. Och så okej, vi gör en sommar då. Så för min del blev det väldigt bra att det blev som det blev. Och den här boken handlar alltså om 3 år på 1860-talet. Det är en vår dyster historia. Är det någon som har läst den här festen? Bara så att du vet. Okej, okay. Ja, det är några stycken. Jag kommer berätta ungefär det som står i boken. Och lite till. Ni kommer att se några bilder också. Det är inga bilder i den här boken. Och det är för att bilderna från den här tiden är så oerhört tråkiga. Finns nästan inga bra teckningar, inga bra illustrationer. Och de fotografier som finns ser ut som att man har fotograferat döda människor. De står extremt stilla och syns grå och svarta. Och de ville vi inte ha med för att jag var rädd för att den här boken skulle bli för tråkig. Att ingen ska kunna läsa den. Vi vill betona att det är en bok som ska läsas som en berättelse. Nästan som en roman fast det är på riktigt. I stort sett. Så därför kommer ni få se något som inte finns i boken, vill jag säga. Till exempel det här, som är en skridskoåkare i Stockholm. Den här teckningen är gjord i början av 1967. På den tiden har tidningar börjat med nyhet, alltså illustrerade tidningar var grejen. Man kunde trycka fotografier när man hade tecknare som åka kring och liksom fångade folklivet. Och det här är en liksom trevlig bild av vintern 1867, som var helt vanlig vinter till att börja med. Barn åkte kälke. Lokal, det som är i Kungsträdgården idag. Lejonet finns det redan nu, eller fortfarande, eller kanske. Så det här var liksom delar av den här vardagsbilden i Stockholm. Men det som hände, det som var speciellt den här våren, var att kylan började sig kvar. Och det är det som blev det här med kalla året, som det kallas. 1867, i maj till exempel, så var snitttemperaturen i Stockholm ungefär 1 plusgrad. I Uppsala var det minus 14 grader tror jag i mitten av maj. Uppe i Norrland var det mycket värre förstås, ännu kallare. I Umeå berättade man till exempel att det var fortfarande fruset på Umeälven på midsommarafton. Så folk satt och drack punch på isen första dagen det på smälter. Och det här var ju bekymmersamt, för man hade flera år med ganska svag skörd runt om i landet. Och så kom det här året dessutom, som är saker ännu värre. För det var ingen särskild anledning till att det blev kallt. Det bara hände. Inget vulkanutbrott på sin jord eller något sånt. Bara sånt som ibland råkar ske. Ungefär en gång vart 500 år, säger meteorologerna, så kan de här fenomenen uppstå. Så kan komma när som helst igen, helt enkelt. Vad som hände var att, särskilt då i Norrland, så hände det att skörden blev oerhört svag. I Västerbotten till exempel så skörden med snitt en fjärdedel av vad man brukar. Och det är väldigt, väldigt hårt i en miljö där människor även till vardags har det väldigt svårt att överleva. Den här bilden är från Malgoma i sjön utanför Vilhelmina. Där många av de som figurerar i min bok lever. Och inte för att de vet vad värre där är någonstans. Utan för att därifrån finns många berättelser från den här tiden. Folklivsforskare som åkte runt på 1930-40-talet och intervjuade människor. Tecknade ner berättelser om livet på 1800-talet. Och det är de som jag sedan använt mig väldigt mycket av för att levandegöra den här tiden. Helt enkelt så hade man väldigt flitiga folklivsforskare i takten kring Vilhelmina. Därför är de med i den här boken väldigt mycket. Men även där upplevde man förstås svårigheterna. Långt inne i Västerbottens inland, uppe i fjälltrakterna, så var man långt från kusten. Alltså det fanns ingen möjlighet att... Det var väldigt svårt att föra fram extra mat om man behövde det. Så människor som ledare var väldigt utsatta. Det var de alltid. Det hade redan sagts till mig i början av 1800-talet att det var dumdristiskt att flytta så långt till Västerbottens inland. För där skulle människor riskera att svälta ihjäl. Det som de tyckte Carl von Linné hade skrivit att det var så oerhört fult där inne. Så ingen människa borde vilja bo där. Man kan inte ens måla ett styx som är fulare än trakten norr om Lycksele. Men många människor tyckte inte det. De ville bo där. Inte alla. Det fanns många som flyttade. Som blev knäckta av vintermörket. Men hur som helst. Många bosättare fanns det i alla fall i de här takterna. Och de började då lida svår nöd ganska tidigt. För i augusti 1867 kan man ju då se vad som väntar. Skörden är bärgad och man vet, det är liksom bara att räkna. Nästa gång man kan få en skörd är nästa sommar. Och i det gamla jordbrukssamhället är det alltid svårt att klara sig fram till den tiden. Juli brukar vara ett hårt år innan liksom nya skörden kommer. Och nu är det bara att räkna. Titta, hur många är man i hushållet? Hur mycket mat har man? Ganska lite, de allra flesta fall i svaret. Teckningar som här bör publiceras i Stockholms-tidningarna. Det här är från Fäderneslandet, som är en radikal tidning på den tiden. Senare blir den antisemitisk, obehaglig och liksom stängs ut ur det pressetiska systemet. Men på 1860-talet är den vad en kvällstidning är när den är som bäst och även sämst i och för sig. Men de går till våldsamt angrepp på byråkrater, myndigheter, politiker. Pekar ofta ut enstaka tjänstemän och säger du har förstelat pengar, du har gjort hela andra misstaget. Därför är de ofta i förtalsrättegångar. Men de driver också på opinionen. De publicerar den här bilden som visar nöden i Norrland på ett liksom överdrivet eller dramatiskt sätt. Mamman som blir ammad där, pojken som hon är sig precis död ut. Och den här bilden ser man ofta i sådana här svältkatastrofer, även i äldre tiders katastrofer, i pestutbrott till exempel, så ser man ofta i den här typiska bilden på hur eländigt det är. En mamma som är död i princip, barnen som klänger på henne. Den yttersta bilden av utsatthet på något sätt. Pojken tuggar på en känga, mannen står utanför och skär barkbröd. Idén med den här bilden är att väcka opinion. Att få människor att bry sig om det här. För man har problemet att missväxten hotar, eller ett faktum i norra. Samtidigt så har ju de som bor, de välbärgade människorna i storstäderna, märker inte av det här direkt. Vad de märker är att det kommer tiggare till Stockholm till exempel. Det här är en teckning som visar kvinnor som har kommit vandrande från Dalarna till Stockholm. Jag tror att den här bilden använder Fogelström som inspiration för sin scen i Mina drömmars stad. Han skriver om hur kvinnor liksom är huckliga, står och trängs och försöker få tag i mat. Han lägger till att de gråter också. Jag antar att de gör kanske lite senare när bilden går vidare. Det här är från Operakällans bakficka där man kan köpa billig överbliven mat dagen är på. Så redan 5-6 på morgonen är det långa köer utanför Operakällan. Och det här märker man i Stockholm och det stör många, kan man läsa i tidningarna, att det är så många tiggare. Man uppmanar poliser att köra bort dem för de stör. Och i Färjestadet blir man oerhört upprörda över att människor är störda på tiggarna och säger att det här är bara borgerskapet som känns olustig över punschglaset när de ser de här strömmarna av tiggare. Men så olika är det alltså. Den del av befolkningen i Stockholm som har det ganska gott ställt, de noterar att kommer gatan blir fulla, mer fulla än vanligt, av fattigt folk. Medan i Norrland så hotar den här hungersnöden som man kan ana. Och man kan också ana det man märker är för att ekonomin paralyseras. Företag, sågverk, säger personal, bönder som har pigor och drängar anställda så de kan göra sig av med dem. Eller förlänga inte deras kontrakt. Så det är liksom en ekonomisk kyla som breder ut sig också i spåren av den här oerhört svåra vintern, eller svåra kylan. Så det är sagt, redan i augusti då så börjar man märka eländes farvar. Och då bakar man barkbröd. Det här är ett barkbröd som ligger på museum under 30 år. Och då ser det ut så där. Barkbrödet som man gjorde på den här tiden var inte såg ut på det sättet. De var vita och granna, kan man läsa i vittnesmålen. Man skär bort det här yttre skiktet på tallen och så kommer man åt det vita mellanskiktet. Det vätskebärande floemet torkas, mals och blandas ut i råkmjölet. Det är det som man sen bygger ut kosten med. Så barkbrödet blir vitt och grant, nästan klarvitt, men smakar bäst och ger ingen vidare näring. Så sånt försöker människor baka. Man gör lavpannkaka, man lakar alltså ut mossa med hjälp av kalk för att få det ätbart. Alltså det klassiska knep för att dryga ut kosten. Sånt som vi nu tänker oss idag kanske att alla förr kunde, men det så var det inte. 1860-talet svenskar tyckte att de levde i moderna tider. Så de visste inte hur man gjorde sånt. De flesta. Man publicerade artiklar i tidningarna. Så här gör man ska baka barkbröd. Man provar olika varianter. Skickades ut från myndigheterna. Så här kan du göra allt för att dryga ut kosten. Människor försöker förstås jaga också, om de har tillgång till jaktmarker. Men det räcker inte särskilt långt. En källa jag läste från en provinsialläkare i Norrland, alltså läkaren som skulle sköta folkhälsovården ute i fattiga delar av landet. Det är en väldigt bra källa för övrigt till livet på 1800-talet. Om man är intresserad av sånt så kan man gärna läsa dem. En del av dem är ganska korta och trista, men många av dem är väldigt utförliga och beskriver riktigt liksom hur livet var. Och innan alltså de så konstaterar läkaren att när han går ut i skogen så är det tyst. Inte ens fågel hör man kvittra. För alltid har de djuren frusit ihjäl. Eller så har de blivit uppjagade och ätna av människorna. Allting som lever i skogen är kvar. Småfåglar, bävrar, allt. Ganska snart vänder man sig då till regeringen. Ledd av den här stiliga mannen, Karl XV. Om ni som läst boken vet att han får vara lite skurk i min historia. Men jag är tacksam för det. Han är en bombastisk figur som vill leva i en riddarsaga, som man kan se här. Han skulle vilja leva på 1300-talet när kungen verkligen kunde bestämma. Men nu är han för en älskad person hos många som också lever ett väldigt sådär utsvävande liv. har en skrivnor överallt. Det sägs att varje anställd i svensk stad har minst en kunglig oäkring. Annars räknas man inte. Och det här är liksom något som kan presenteras positivt. Det här är ju ett tag innan MeToo. Så det är helt okej, tycker man. En del tycker att det är jobbigt för hans fru älskar honom innerligt. Och tycker att det är jobbigt med de här affärerna. Uppmanar honom att lugna ner sig. Men han säger att han ska göra. Han älskar henne, men han kan inte låta bli att liksom rumla runt. Han är också väldigt frustrerad, han vill ha makt, han vill vara poet. Men han har gjort en diktsamling som visar sig vara plagierad. Och hans arvinge dör när sonen bara är 2 år. Så han har ingen arvinge till tronen. Han har en dotter som inte får ta över för att vi har inte kvinnlig tronföljd. Så det är hans brors barn som kommer ta över. Han är väldigt frustrerad och tycker livet är jobbigt. Det kan man förstå. Hur som helst, hans regering är den som ska fatta beslut om nödhjälp. För man vänder sig till myndigheterna. Som man ofta har gjort i liknande lägen. Och ber om hjälp. Hjälp att kunna klara sig över vintern till att börja med. Och sen hjälp att så till nästa år. Nästa års skörd helt enkelt. För man inser att det här kommer inte gå. Och man vill ha hjälp villkorslöst. Bidrag. Men det vill inte regeringen ge. Det vill inte ge hjälp överhuvudtaget till att börja med. Och man är rädd för att skämma bort de här fattiga människorna. Man får understöd i den åsikten av landshövdingen i Västernorrland, som heter ett av de illa drabbade länderna. Han skriver ett brev till regeringen och säger att han uppmanar dem att inte ge hjälp. För att annars kommer anspråk av betänklig natur att följa, som jag tycker det. De här människorna som är utsatta av missväxten, för missväxten är ett faktum, det är ingen som förnekar det. Men de kommer bara komma tillbaka nästa år igen. Och de får hjälp det här året. Hungar ska lära de fattiga en läxa. Sånt säger man riktigt. Och det är klart att man vill inte att de ska dö. Det är inte så att man tycker att alla människor ska avlida. Men om de gör det, så är det ändå i första hand deras eget fel. De borde ha sparat i sina lager. De kanske har skaffat för många barn. Det borde de ha tänkt på innan, att barnen kan svälta. Sådana saker. Sånt som i viss mån finns kvar än idag, bidragsberoende debatten. Men här, i det här fallet handlar det verkligen om liv och död. Att man säger att nej, vi ska inte hjälpa er ändå, trots att ni mycket väl kan dö. Så det här är en debatt som pågår i september 1867. Hur ska man göra? Och ena sidan finns alltså den här strömningen som säger att hjälp till de fattiga är skadlig i stort. Sen finns det de också som tycker att det är helt galet att resonera så. Det är klart att man ska hjälpa till. Fäderneslandet är som driver den linjen. Alla tidningar gör också. Aftonbladet till exempel, om man har sett. Många debatterar för det. Och till sist ändå, när liksom opinionstrycket blir tillräckligt stort. För det finns ändå självständiga tidningar på tiden. Och de spelar en väldigt aktiv roll i opinionsbildningen. Och det är också något nytt. Det var ingen som publicerade kampanjer mot Karl XII:s idé att anfalla Norge till exempel. Det var idén man ju inte har inte fått så bra. Så det är något nytt nu i Sverige på den tiden. Opinionsbildande medier som på riktigt kan påverka politiken. Och det får i effekt. Man ändrar sig till sist och bestämmer sig i slutet av september 1867 för att dra igång nödhjälpskampanj. Mat ska köpas in, skickas till Norrland. Och dessutom uppmanar man då till välgörenhet och liksom privat välgörenhet. För det är ju helt okomplicerat. Det är ju bara bra om människor delar med sig. Dessutom så är det bara för deras moral att de känner sig goda när de skänker. Därför kommer det artiklar som den här publiceras. Det här är från The Times of London. Famine in Sweden. Här varnar man, berättar man för, om hur eländet är i Norrland. Att människor där inte klarar sig. Även i varje fall har de det svårt. Och nu kan de verkligen inte överleva utan hjälp. Och Sverige är ett fattigt land som inte kan ta hand om sina egna, står det där. Alltså måste vi hjälpa till. Engelsmän. Det skickas pengar och mat till Sverige från stora delar av Europa. Italien, Spanien, Portugal. Även från USA, till och med från Argentina sänds det pengar till de svältande svenskarna. Insamlingar görs också bland de mer välbärgade klasserna i Stockholm. Det här sker till Jenny Lind som skänker summa. Insamlingar görs på olika basarer och så vidare. Allt det här liksom överskottet då ska då gå till de fattiga. I en del fall så blir det lite pengar, i en del fall är det bara någon social happening. Så. Men följden blir i alla fall att framåt oktober, november 1867 så kommer stora mängder mat till Stockholm. Här är från Strömsbrokajen. Fan heter det? Det tappade namnet. Skeppsbron. Det här är målning från 1870 som visar ungefär hur det såg ut på den tiden. Massor av segelfartyg kommer hit. De lastas om, maten lastas om och skickas upp från Norrlands kuster. En enorm apparat, trots allt, till sist. I november, december så kommer den här hjälpen ut till Norrland. Men då återstår nästa fråga. Hur ska man fördela den här nödhjälpen? Det här är från Färdighetsalladén som visar en nidbild. Här kommer mat. Här är två stycken väldigt välmående herrar som får det mesta. Och där är svälten torpare som får det lilla. För att man vill inte skämma bort dem återigen. Så all den här hjälpen, välgörenheten, biståndet och statsmedlen, allting går in i samma system där man ger hjälp som nödlån i första hand. Som ska betalas tillbaka på 2 eller 3 års sikt. I vissa fall till och med har man bara 6 månader på sig. Vilket betyder att man i praktiken måste göra liksom en kreditprövning av varje hjälpsökande. Kommer den här personen kunna betala tillbaka i nödhjälpen? Och kan de inte det, så ger man ingen nödhjälp. Då får man först, kan man få ett nödarbete om de anses vara dugligt folk. Men andra får klara sig helt utan. Och det här är ju sådär kontroversiellt redan då. Den här teckningen vänder sig emot det här. Men det är det rådande systemet. Det här är en annan liten källa som jag har använt för att hitta vår bild av livet på den tiden. Det är sjöman som bodde utanför Skellefteå. Eller inte sjöman utan en kapten på ett fartyg. Som återvänt hem. Och han berättar om hur den ekonomiska misären bredit ut sig i hans hemkommun. Överallt omkring och de ser de fattiga människornas lida. Vissa hotas till livet. Medan andra bara blir ruinerade. Och då passar de också, de som har pengar, passar på att utnyttja läget, konstaterar han. Om människor har minsta skuld så kräver man in den. Och passar på att lägga beslag på egendomar. Allt det här är lika tydligt för honom som de fysiska sjukdomarna. Men det här då, ett av de häftigaste dokumenten jag hittade när arbetet. Kanske inte ser så mycket ut, men här ser man en väldigt fin, prydlig handstil. Och det är den 64-årige nybyggaren Nils Borg. Att börja min bok. En fattig man, bosatt i Norrbotten, som har varit soldat och nu är en nybyggare. Har massor av barn men är utfattig. Och han blir rasande över det systemet, över hur nödhjälpen fördelas. Över att hjälpen går till de som inte behöver det, utan de som har det ganska gott ställt. Så han skriver upp ett protestbrev. Med sin väldigt, väldigt eleganta, välstavade handstil. Och får signaturer under den av massor av andra personer i hans kommun som håller med om klagomålen. Och han bestämmer sig för att gå till Kungs, som människor har gjort i alla tider också för att klaga. Så han går då 108 mil från Råneå till Stockholm för att framföra sina klagomål. Och få kungen att förstå att det här är fel. För han tror att om kungen får veta så går han ändra sig. Och kungen, han faller träffa kungen när han kommer fram. Klagomålet tas emot, bearbetas och avfördas utan åtgärd. För systemet har ju liksom regeringen bestämt. Men det är i alla fall hans agerande tecken på den frustration och den missnöje som fanns. Andra sätt som den här frustrationen visar sig är kravaller och upplopp. Människor utanför Skellefteå som vandrar in till stan för att plundra lagerlokalerna när möts av män med kanoner och gevär. Det beskrivs då som ett norrländskt inbördeskrig, men så riktigt så illa blir det. Men det är i alla fall en enorm spänning som finns i samhället. Samtidigt, och det är allt det här leder till att i början av 1868 så dör de flera tusen människor fler än vanligt. Många blir sjuka, många blir utblottade. Så det för med sig allvarliga följder. Samtidigt så kommer ju alltså hjälpen ut, trots allt. Det är många tiotusentals människor som faktiskt får hjälp. Så hade de inte fått det, hade många fler dött. Och det här är kvitton på som visar några av de som fick nödhjälp. De signerat och tagit emot stora summor. Och det är faktiskt, måste jag komma ihåg båda de sakerna, att samhället agerade sent och grymt, men agerade trots allt till sist. I Stockholm märker man också av det hela. Det här är pantbankskö. Människor går dit för att få pengar. För det är mycket ekonomiska problem märks i stora delar av landet. Och då visar det sig som i alla sådana här missväxt- och hungersnödsperioder i historien att den ekonomiska värderingen ändras. Sånt som till vardags inte är värt så mycket blir väldigt värdefullt. Mat till exempel. Medan sånt som i vardags är värdefullt, som tavlor eller juveler, minskar i värde. Men vad man kan se då att 1868, det är alltså nästa år som är bättre. För det här är ju så att det är flera år i rad som jag fick berätta om i den boken. Först ett kallt år och sen kom 1868 som är ett torrt år. För det här extremt varma året, kalla året, följdes av ett extremt torrt år. Och det är också väldigt typiskt för den sortens fenomen att det behövs flera år i rad för att effekterna ska märkas på allvar. Det gamla jordbrukssamhället var väldigt tåligt och kunde återhämta sig fort från pest, krig, allt möjligt. Och klara ett år av missväxt utan större problem, utom vissa då, men flera år i rad blir det riktigt allvarligt. Så 1868 som följer blir oerhört varmt på ett sätt som påminner om det året vi såg i fjol, alltså 2018, 150 år efteråt. Det här året, redan i maj, så blir det oerhört torrt och varmt. Och för Norrland är det relativt bra, för då blir skördarna ganska goda på många håll. Men i södra Sverige så märker man av problemen på allvar. I tidningen kan man läsa om hur man klagar över bristen på regn. Hade man kunnat leva av sol alena, skriver man i Jönköpingsposten, så hade vi alla haft det mått alldeles utmärkt just nu. Men det kan man ju inte. Människor samlas i kyrkorna för att be om regn. Kan man läsa i sådana här skildringar. Aldrig har det varit så många människor i kyrkorna i Småland som sommaren 68. De ber om regn. Men det hjälper inte. Och då berättas det också om att det genomfördes en hednisk fruktbarhetsrit i Dalsland. Och hällristningarna där samlades en man och en kvinna omgiven av en folkmassa. Mannen och kvinnan hade samlag. Hans säd stöttes ut när han kom, så kom han i en liten skålgrop där man blandade med spannmål, stötte ut det här över markerna för att åkalla de gamla gudarna. Den historien är ju ganska fantastisk. Antagligen inte sann. Men den går inte att låta bli. Men det också visar ju något spännande som inte har med det här att göra egentligen, utan handlar ju om idén om det här hedniska som ligger kvar vid sidan av den officiella kristna kulturen som en del av 1800-talets somatisering av det gamla Sverige. Men det var i alla fall en idé om hur desperata människor var. Och den historien tänkte jag på förra året när en LRF-ordförande uppmanade till regndans. Då tänkte jag att de var nästan framme. Men nu bara ett steg till så blir det spännande på riktigt. Men hur som helst, den här fruktbarhetsriten som antagligen inte ägde rum visar i alla fall talet om den, visar desperationen. Men också det här var ett fenomen som märktes sommar 1868. Det här är skogsbrand utanför Växjö. Jag börjar tänka på den här som ett foto nu för det känns så levande. Den här är alltså, tänk man släcka en brand som hotar att förstöra själva Växjö. Det berättas i källaren från den tiden att det brann så mycket sommaren, den här sommaren, att man hela vägen till Tyskland kunde känna lukten av det brinnande i Sverige. Men det som hände då, som vi det här året skilde det från att innan, det var att nu fick regeringen återigen ta emot förfrågningar om nödhjälp. Men den här gången sa man nej till att hjälpa. Och en viktig orsak till det var den här mannen som ser härligt sådär skurkaktig ut, tycker jag. André Oskar Wallenberg. Han hade varit ledande, han hade precis 10 år tidigare grundat det som idag är SE-banken. Och han hade varit ledande i debatten i riksdagen under det här året och sagt att man hade gett norrlänningar mycket hjälp. De hade bättre än någonsin på grund av all nödhjälp som har strömmat upp dit. I nödtider ska man göra som en god doktor sa. Ge så lite medicin som möjligt och låt naturen verka. Så det här bidrog till att man till sist hösten 68 sa nej till förfrågningar från Blekinge, Småland och Öland, om jag minns rätt, om att få nödhjälp. Samtidigt som man då från Småland till exempel så bad politikerna där, riksdagspolitiker, om 200 000 riksdaler i nödhjälp. Det sa man nej till. Samtidigt anslog riksdagen exakt samma summa i brudgåva till prinsessan Lovisa, alltså Karl XV:s dotter. Hon skulle gifta sig året därpå med prins av Danmark. Och det här var ju ganska svårsmält redan då. Vi tycker att man blir rätt upprörd om man tänker på det idag. Men redan då var det många som blev. Och många blev då frustrerade över den här känslan av att stadsborna inte bryr sig om människor hur de har det på landet. Den här kvinnan som ni alla känner mer som äldre, det här är Ellen Kane, hon är 19-20 år. Hon skrev så här, växte upp på en herrgård i Småland, Sundsholm, som fick ekonomiska problem under de här åren. Så hon kände väldigt tydligt det här problemet som missväxten följde med sig. Hon skrev så här: när folk i Stockholm gladdes åt vackert väder, medan vi visste att landet behövde regn, Då erfodde med bitterhet hur oförstående stadsbon var och förblivit i fråga om landsbygdens villkor. Jag tyckte att de var jätteinsats för att se kopplingar till idag där. Men vad som händer då hösten 68 är att den här missväxten får breda ut sig utan någon större hjälp från samhället, från staten. Tiggeriet breder ut sig i ännu större skala än året innan. Stölder tredubblas, fyrdubblas på sin håll. Antalet mord ökar hastigt. Den här bilden föreställer en pojke i Stockholm, tagen i den tiden. Han ser ut som att han är en Dickens filmatisering. Det är alltså en äkta bild från Stockholms stadsmuseum. Vad han heter framgår inte. Men så där kunde tiggarna se ut. I mitt material finns det en pojke som ungefär motsvarar honom. En kille som kom till Stockholm sommaren 68 tillsammans med sina föräldrar. Men han blev hemlös och föräldralös. Han skrev så här: jag drev mig kring gator och torg, tiggde, sålde kammar, tvål med mera, låg ut om nätterna, fick svälta, hade tappat kläder på kroppen. Om jag så levde i 100 år och alla dessa ting i mitt minne. Många gånger har jag varit frestad att förbanna det kristna samhället, det man är sinnet i samhällets olycksbarn. Men pojken överlevde och reste upp och åkte till Amerika till sist, var en av dem som lämnade landet. Men liksom kom aldrig över och försonade sig aldrig med hur illa han blivit behandlad. Och det är väldigt slående i det materialet, tycker jag. Den här enorma spänningen som finns i Sverige, i samhället på den tiden. Så finns det en idé på något sätt ibland om att vi alltid har haft någon slags solidaritet, någon slags föregångare till ett folkhem. Vi har mötts vid sockenstämmorna och tillsammans hjälps åt och sakta liksom byggt upp landet. Före nu var fattiga så hjälptes vi åt. Det är väldigt svårt att se det i det här materialet. Jag hittar ständigt... Det finns en idé, man pratar om det redan då, att det finns en harmonisk gemenskap. Men tittar man på människor, de utsatta människorna gör, så är inte de särskilt harmoniska. De är snarare fulla av ilska. En ilska som blossar upp ibland. Samtidigt gör saker även nu. I början av 1969 så ändrar sig regeringen till sist. Man drar igång en ny insamling. Man uppmanar till nödhjälp från resten av världen. Men de har förlorat de här viktiga månaderna som kan göra skillnad. Men till sist återigen så dras insamlingar in. Dras de igång. Återigen skickas pengar från resten av Europa till de fattiga svenskarna. Och den här boken publiceras av Lina Sandell, psalmdiktaren. Några ax för Småland, nödåret 1869. En text som innehåller, en liten skrift som innehåller dikter och skiljintryck som beskriver hur lidande, tappra med lidande de fattiga är. Och överskottet går då till insamlingar och så. Så allt det här görs, trots allt. Samtidigt som de här spänningarna jag pratar om märks väldigt tydligt. Man backar tillbaka någon månad så invigdes Karl XII:s staty, den som står i Kungsträdgården. Och den skulle liksom manifestera Sveriges enhet på något sätt. Man byggde den som en symbol för både landets stolta förflutna, men också dess ärorika framtid. Och folket skulle samlas i en kollektiv gemenskap kring det här. Men när det skulle ställas upp så möttes den, så ledde det hela till kravaller istället. För att fattigt folk i stan fick inte vara med på invigningen, så det blev enorma protester. Kavalleriet sattes in. Så vi visade på något sätt de konflikter som finns hela tiden i samhället. Och så dyker Karl XV upp igen. För först som sagt så säger regeringen nej till att hjälpa. Och han fortsätter att leva om och rumla. I december 68 så började till och med hans närmaste protestera. För det är känsliga tider, folk lider nöd. Och ändå festar han som om inget har hänt. Bland annat så är han och prinsen av Wales som är på besök. De måste få ha en orgie i Stockholms slott med 9 prostituerade kvinnor klädda i maskeraddräkter. Och det här görs samtidigt som riksdagen debatterar nästa års budget, och det anses ju opassande. I nödtider säger kungens närmaste man Gillis Bildt att konungen bör föregå med gott exempel. Och kungen säger ja, det är rimligt, men så fortsätter han ändå som vanligt. Och i januari 69 så ser man till och med banderoller, plakat i Stockholm där det uppmanas till revolt. Man vill införa en republik. Det uppmanas också till kungamord. Så allvarligt uppfattas liksom läget, och så allvarliga protester mot den här kungen som man tidigare har tyckt så mycket om. Ja, till sist. Sommaren 1869 så kan man se effekterna av det här året som är bättre om. Det kalla året, det torra året kulminerar i det svåra året. I augusti i året kommer skörden. Den blir ganska god för en gångs skull. Men då har ju liksom effekten där den märkas av. Ännu fler människor dör. Brottsligheten stiger som sagt. Sjukdomar breder ut sig. Människor ges av. Det är det som är det allra tydligast nu. Nu har immigrationen tagit fart på riktigt allvar. Fram till de här åren som jag berättade om i min bok så hade några tusen svenskar varje år lämnat landet. Jag hade sakta börjat en utvandring. Men det var i liten skala. 3-4 tusen på sin höjd. 1869 är det 40-45 tusen som jag sa. Och det uppfattas som oerhört provocerande. Varför flyr svenskarna landet? Det är ingenting som man bara ute på axlarna åt. Utan det uppfattas som en akut kris som man måste hantera. De som bestämmer tycker gärna att det är människorna som är så av som på något sätt låter sig luras. De är opatriotiska, de är lättledda. De förväntar sig att det är ett bättre liv annanstans. Medan andra, så fäderneslandet igen, säger att det här det faktum att svenskar är så av är någonting som man borde ta lärdom av. För det betyder att det är någonting fel i det landet. Sverige är ett land som måste göras om i grunden, säger man. Och då säger man gärna att republiken är lösningen. Det är liksom innan arbetarrörelsen verkligen fått kraft så är det republikanismen som är liksom drömmen. Bli av med kungen så blir av med gammal förstelad överhet och då kan man få ett bättre liv. Så där liksom ligger debatten någonstans. Men att immigrationen har tagit fart för riktigt. Vissa åker till Tyskland och Danmark, de som inte har så mycket pengar för det är lätt att åka dit. Andra åker till Norge som är visserligen ett fattigt land men just nu ändå verkar mer lockande än Sverige. Medan de som har lite bättre åker till Amerika. Men lite biljetter är fortfarande ganska dyr. Men det är i alla fall en stor mängd människor som vi sa. Och allt det kan man se sommaren 69 effekten av de här nya åren som jag har försökt berätta om. Och i boken då tycker jag, liksom, jag försöker lägga ett pussel av olika röster som är fokuserade på att berätta om eländet förstås. Om hur lite människor gör för att hjälpa varandra. Och om hur man reagerar i de här nya tiderna. Men jag försökte också ge lite olika infallsvinklar på det här. Och då hittade jag den här, det är min sista film när jag är på med researchmaterialet. Det är boken Charlie Lapland, Fresh Meal for Summer Tourists. En engelsk kapten som sommaren 69, just när allting kulminerar, så kommer han och hans fru som turister till Sverige. För att vi åker till Lappland som är något ett exotiskt resmål. Alla deras vänner brukar åka till Rendalen eller norra Italien, han vill se något spännande. En sån här katastrofturism kanske skulle kunna vara. Men de kommer från Danmark, de människor har ganska bra. Danskarna är högresta och stiliga. Svenskarna ser ganska slitna ut. Visserligen är svenskarna egentligen vackrare, men just nu så har de lite hårt. Men de äter god mat ändå på järnvägshotellen, smörgåsbord och gin. Det är liksom stapelvaran. De har kommit till Stockholm, som är en väldigt vacker stad. Väldigt dåliga vägar, noterar de. Så åker de vidare. De åker upp längs Norrlandskust med samma båtar som två år tidigare skickat nödhjälp till Norrland. Och så åker de upp där och ser att människor har ju, de ser ju ganska slitna ut även här. Särskilt i Skellefteå ser de mängder med utmärglade västerbottningar. Men de har reser vidare, noterar allt det här. Kommer till Luleå och fascineras av att man där inte låser dörren. Så det är liksom väldigt exotiskt alltihopa. Och sen kommer de till Lappland. Det är märkligt att se liksom det de har kommit för. De stora lappländska skogarna. Samerna som är små, fula och svarta. Ingenting mot de vackra, blonda, svenska nybyggarna. Så det kan man läsa om. Så det är en väldigt intressant källa som berättar om ett helt annat Sverige som är en exotisk utkantsnation som man kan besöka från den civiliserade världen och lite, så här, ja, lite se ner på, lite förundra sig med deras fattigdom, deras efterblivenhet. Men också det att de är så oförstörda. Som turist i Sverige så slipper man besväras av folk som fick tjäna pengar på en. Alla börjar fascinera av att se dem överhuvudtaget. Då står svenskarna, norrbottningarna, stirrar på kapten Hutchinsons fru med sina stiliga, långa stövlar. Men de är inte som norrmännen. De springer inte fram och försöker sälja massa saker på dem. Vilket norrmännen tydligen gör. De är mer vana vid turister i Norrland. Så Sverige är liksom oförstört turistparadis. Sånt där blir man glad om man hittar i arkiven. Det är det som är märkliga när man gör en bok som handlar om så dystra saker. Att det är så roligt samtidigt. Det är roligt att göra... Att hitta allt det materialet. Att titta i källorna och göra den här fynden. Plocka fram, jag vet inte hur många böcker från Kungliga biblioteket som har utgivit några år som jag bläddrade igenom på jakt efter någonting som berättar om ögonen. Och så när man hittar det här blir man ju alldeles till sig. Grejen är den att då, Boken slutar, handlingen i boken slutar till att börja med, slutar liksom hösten 69, tre år. Så det är ganska långt, men ändå beskriver ett koncentrerat skede. Men vad jag ändå sen försöker göra är att ta berättelsen vidare framåt. Vad händer sen? Och det är ett självmordsprojekt för att sammanfatta Sveriges ekonomiska och sociala historia på 20 sidor. Men jag fick ändå göra det, ta upp vissa trådar i boken och föra dem framåt. För till att börja med kan man konstatera att 1870-talet i Sverige var ju ungefär lika eländigt som det hade varit tidigare. De ekonomiska problemen fortsatte. Tillfällig uppgång följdes av en svår nedgång igen. Emigrationen fortsatte. Emigrationen som var så tydlig hade man etablerat som ett fenomen. Och så kunde man se hur olika inställningen till nödhjälp eller samhällshjälp var. För bara några år in på 1870-talet så behövde André Oscar Wallenberg, min favoritfiende här, han som sa att man inte skulle ge någon medicin alls, behövde be om 30 miljoner i statslån för att rädda sin bank. Det blev en enorm debatt i tidningarna. Låt banken gå under, tyckte många. Alla minns vad han hade sagt för några år tidigare. Men banken först klarades vara av riksintresse och räddades. Och så gick det ganska bra för SD-banken som vi alla känner till. Men det här fortsatte i alla fall. Nödåren skyndade på processer som ändå fanns i Sverige som var tydliga. Den skyndade på emigrationen som säkert hade varit ändå, men gav en ny kraft. Den skyndade på formeringen av arbetarrörelsen som ändå var på gång men fick ny kraft. Boken heter Hungerbordet som formade Sverige. Det kanske lite tar i, kan jag tycka efter allt. För det kanske inte formade Sverige. Sverige fanns ju ändå innan och efter. Men det är sånt som förlag gillar att skriva på böcker. Och sen är det ändå så att man vill se det här som en slags dels en katalysator, men sen också i efterhand blir det en symbol för hur eländigt det var för. Det här blir liksom den sista riktigt svåra missväxten, hungersnöden i Sveriges historia. Och den används som en påminnelse om det, om hur illa det var för och hur illa det kan bli igen. För så småningom slutar vi ju svälta i Sverige. Det blev länge, in på 1930-40-talet är undernäring fortfarande ett problem. Det är därför vi får skollunchen. Men så småningom sker det ju någonting häpnadsväckande, och då inte bara i Sverige utan stora delar av först Västeuropa och sen andra delar av världen. Människor slutar bli vara utmärglade och undernärda och bli sådana som jag, som är lite trivsamt överviktiga. Och det beror ju på den ekonomiska tillväxten av livsmedelssektorn som blir så dramatisk, men också på grund av handeln med livsmedel som blir så storskalig. På grund av med konserveringstekniker, men också uttaget handels tillväxt. Det är något som vi lätt glömmer bort idag när vi pratar om liksom klimatförändringarna, om man säger att all import av mat på något sätt är skadlig. För ett land som Sverige är det jävligt bra att vi kan importera mat, för annars så skulle vi sitta där igen vart 10 eller 15 år och hotas av svält. Så det tror jag måste man komma ihåg. Men vad som också händer under 1800-talet är att man till sist ändå börjar släppa den här idén om att de svältande ska uppfostras. Att man i nöden stund ska ställa dem krav på dem. Och det börjar i England som är motor för så mycket under 1800-talet. Under potatissvälten på 1840-talet så lät man 1 miljon människor dö. Man gjorde inte särskilt mycket för att hjälpa dem. Av just det skälet att man inte ville kämpa bort dem. 1 miljon människor dog. Fast till och med en ekonom som sa att det inte räckte. Det var inte tillräckligt många nog för att lära länderna att de måste ta ansvar för sig själva. Sen på 1870-talet, bara några år efter Sveriges elände, så blev det missväxt i Indien, som var en brittisk koloni. Och då dog mellan 6 och 7 miljoner människor av svält. Men efter det så ändrades någonting i Storbritanniens syn på det hela. Man införde Indian Famine Codes, kallas de. Ett system som sa att vid vissa givna indikatorer på missväxt så ska man automatiskt börja ge hjälp till människor. Det fungerar inte alltid i praktiken. Långt ifrån alltid, men det var ändå ett trendbrott. De som studerat det här pratar om att det är liksom en riktigt en humanitär vändning som äger rum. Liksom en efterföljare till slaveriets avskaffande. Att man börjar se hunger som någonting som man inte bara accepterar, utan nu måste vi faktiskt införa åtgärder för att bekämpa det i den akuta krissituationen. Undernäringen och fattigdomen i sig är man inte lika kinkig med. Men just svältkatastroferna, det är liksom ett speciellt fenomen där man själv kan skicka hjälp. Och det märker man under hela 1900-talet. Väldigt slående 1921, 2021, när det är missväxt i det nya Sovjetunionen. skickas mängder med mat dit från USA och Storbritannien. Stalin och Lenin tackar så mycket för hjälpen från sina ideologiska motståndare. Det är ett tecken på en, liksom, en ny inställning som kommit. Men det är liksom det här, det är det som man hanterar svältkatastrofen på 1900-talet. Det som vi nu är helt självklart för oss, att Sverige har de som ska skicka pengar till andra eller mat till andra delar av världen. Det etableras så småningom och blir en ny, ett nytt fenomen. Men det är riktigt fascinerande trots allt är ju ändå det att människors antalet hungerkatastrofer minskar så dramatiskt under 1900-talet. Från land efter land försvinner det här som har varit ett självklart fenomen i mänsklighetens hela historia. Först i Västeuropa, sen i stora delar av Amerika, sen i Asien. Och vi kommer fram till idag då missväxt och undernäring, eller missväxt och hungerkatastrofer nästan har bara varit på väg bort. Bara för några år sedan så fanns historiker som specialiserade på det här fenomenet som sa att snart kommer vi inte behöva drabbas av det här. Yuval Harari som skrev boken Sapiens, som är en fantastisk bok, har till exempel skrivit om att famine is a thing of the past. Det är ingenting som behöver bli så. Det ser vi kommer fram till nu med klimatförändringen förstås. Är det, hur var klockan? Är det bra?
Yes, klockan är bra.
Skärtar du ska vara färdig?
Yes.
Bra. Klimatkatastrof, klimathotet som nu har börjat dyka upp på allvar. Det har legat där och bubblat i decennier. Men samtidigt så har ju liksom till ökningen av livsmedelsproduktionen gått till och med ännu snabbare än befolkningstillväxten. Redan på 70-talet, 1970-talet så varnade man för att 1 miljard människor skulle dö av svält. På 1980-talet så blev det inte. Gång på gång har de här värsta farhågorna inte besannats. Gång på gång har vi undvikit enorma hungerkatastrofer som man har förvarnat. Men nu är då frågan om det kommer, hur det kommer bli de närmaste decennierna. Det jag beskriver i den här boken är ju på sätt och vis ett förlopp som har varit positivt till sist. Vi har sakta skapat en värld där människor, fler människor idag dör på grund av övervikt än undernäring. Jag frågar hur länge det kommer vara så. Är det liksom det vi ser nu, är det förvarning om det som inte, det som kommer fler de närmaste decennierna? Och i så fall blir min bok en påminnelse om vad som väntar oss alla. Och jag vill försöka vara lite optimistisk ändå. Jag tycker att vi just nu har en för negativ bild av framtiden, av samhällets möjligheter, som är ohistorisk och destruktiv. Dels för att människor som är desperata och rädda inte är det mest hoppfulla människor. Dels för att det faktiskt, vi klarar av mycket, mycket mer än vad vi tror. Och sen så hoppas jag och tror att den förändring som vi också ser just nu med sådana som Greta Thunberg till exempel är början på precis det världen behöver, en global rörelse för att åtgärda de här problemen. Precis som vi har sett så många gånger förr i historien, att vi faktiskt har kunnat lösa väldigt svåra utmaningar om vi gör det kollektivt och tillsammans. Hur som helst, det här är ju de stora frågorna. Återigen, min bok handlar alltså om de här människorna på den här tiden. Det här är en av huvudpersonerna, Sofia. Hon var 11 år då, hon blev 94 år till sist. Hon bodde utanför Vilhelmina. Och hon är till dem som, ett av första berättelser jag hittade. Och hon, hennes liv liksom, hon överlevde nödåren. Blev 94 år gammal, alla hennes syskon blev lika gamla. Hon själv mindes liksom hur svårt livet hade varit när hon växte upp. Samtidigt så mindes hon också hur mycket bättre det hade blivit under den tiden. Och hur svårt liksom, och när hon, hennes berättelse som nedtecknades på 1940-talet, då var hon lite svårt kritisk mot dåtidens människor som kunde synas ha det så bra men ändå var liksom bortskämda och gnälliga. Så jag undrar lite, när jag läste det som man ska tycka om oss idag. Men vad jag är ute efter är att det finns en slags, trots allt i den här våra misären som berättar, så finns det också en positiv grundrörelse. Och är någonting inspirerande i att se alla de här historierna som faktiskt, från de som överlevde nödåren, och se det som trots allt blir bättre med tiden. Och det är de här lärdomarna som jag tycker att man ska få med sig från de här berättelserna, att det finns en slags, att det finns en positiv kraft och en möjlighet till utveckling i världen. Ja, det var jag kan säga, jag hade mer på gång, men jag kanske nöjer mig så. Tack!
Nej, jag har inga synpunkter på det här. Det här var jättebra. Grejen är bara det. Ska du få några frågor också? Måste
ja, jag vill säkert få det.
Nu. Sen är det dessutom så att eftersom det här är high tech och går på radio så måste ni prata i den här mikrofonen. Kommer jag på. Så att den som ska fråga något räcker upp handen och berättar gärna namn och skola. Det kan vara lite kul för radiolyssnarna och fredag på sen. Det är inte bara folk från Bollmora och Krusboda som befinner sig på den här konferens. Då kör vi. Då.
Hej, jag heter Adam från Cybergymnasiet. Och jag är lite intresserad av det här jämförande perspektivet som du tog upp i slutet. Som du sa, det här debatten om olika inställningar till nödhjälp, långt ifrån unik från Sverige från den här tiden. Och jag undrar då, hur klarat sig Sverige jämfört med andra länder under, som upplevde hungersnöd under ungefär samma period? Klarat Sverige bättre och i så fall varför?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att i viss mån så var Sverige en del av den här idén som var rådande den här tiden, att man inte ska skämma mot människor. Det var liksom en gammal idé som överheten aldrig har haft med sig som en farhåga, att om man hjälper för mycket så är inte det bra. Men de idéerna har också fått stöd av tidens liberala idéer som sa att marknadskrafterna ska lösa problem. Så det var liksom en tidsanda. Men om man jämför med Finland till exempel, som också drabbades av svenska och så samtidigt, så kan man säga att Sverige klarar sig i viss mån bättre. Och jag tror att det beror på att vi hade den här självständiga pressen som kunde liksom driva fram politiska beslut. Finland var en del av Ryssland, försökte klara sig själva med att markera liksom självständighet. Men det fanns inte samma möjlighet till öppen och fri debatt. Så där erkände man inte svenska katastrofens omfattning för en ytterligare senare. Så på så vis klarade sig bättre än Finland, samtidigt som vi också var del av den här tidsandan som var väldigt rädd för att hjälpa för mycket. Det är en möjlig tolkning av det.
Ja. Rickard från Särgymnasiet. Du berättar att du ser historia mer som humaniora och studiet av människan. Vilka slutsatser har du dragit från det här arbetet av människans natur?
Jag tror att det är en enkel fråga.
Det är en spännande fråga. Det är det jag tror, man får inga slutsatser, man bara bearbetar frågan och säger okej, så här kan vi göra i vissa tider. Men det finns vissa saker som är tidlösa, och det handlar ju då här om misstron mot de fattiga. Det är liksom mot tiggarna som vi märker så mycket av idag. Liksom när det kommer romer i tunnelbanan så tycker vi att de är störande, och vi reagerar då på samma sätt, mer eller mindre samma sätt som man gjorde på 1860-talet inför människor från Dalarna eller Blekinge. Det är bara liksom andra personer som man stör sig på. Och det är ju, tycker jag, är intressant, för att jag tycker också att det ger mig lite mer förståelse för reaktionen idag. Det är inte så att det är konstigt att man reagerar så. Det är så människor alltid gjort. Jag citerar i boken från 1300-talet där man säger att det är en stadgar som säger att alla friska vuxna män måste försörja sig själva. Gör de inte det så kan de få öronen avskurna. Så det är liksom, det är ingen ny idé det här att kräva av friska vuxna människor att försörja sig själva. Och att det finns något provocerande när de inte gör det. Så jag tycker inte att man ska leva ut den, liksom basera sin politik på det. Men det är inget konstigt att de reaktionerna dyker upp. Så tycker jag är intressant med sånt här, att man kan få sådana insikter. Jag har fått mer förståelse för främlingsfientlighet. Inte så att jag tycker att det är bra, men jag kan förstå att det här okej, det är inget nytt. Det är klart att man reagerar så här. Kanske konstigt att inte fler känner så. Eller nu är det tjejer så många. Men för några år sedan så tyckte jag att det var konstigt att inte Sverigedemokraterna var större, med tanke på hur människor brukar bete sig i sina lägen. Nu kanske det är 20%. Det verkar rimligt. Inte bra, men det är liksom ingen förvånande, utan det är något man bör kämpa. Men det är liksom en del av människans natur. Att vi har den här kluvenheten. Medan sen så vill vi hjälpa. Som jag också skriver i boken, så på 1600-talet så förbjöd man ett tag allmosor till tiggare. 1630 tror jag man förbjöd det. Men sen efter några år så märkte man att det här går inte. Folk kan inte låta bli att ge. Så ändrade man lagen så att okej, vissa utsedda och vissa får man ge till. För de har liksom officiellt okej, eller tiggare. De får man ge till. Och de i sin egen socken till exempel. Så jag tror att det finns, det ena sig som är det helt svårt att inte vilja hjälpa dem, så att man kan också känna lust att inte göra det. Ja. Så det är sådana saker tycker man kan komma på spåren om man tittar på sånt här.
Någon mer? Det var fler som vinkade.
Kanske skrämde bort.
Precis. Som var lite för tuff.
Magnus, jag är från gymnasiet. Jo, jag undrar, fanns det ingen konflikt mellan berätta om konflikt mellan stad och land under hungeråren och så. Borde inte städerna ha känt av bristen på mat och spannmål och sånt?
Jo, det fanns ju många fattiga städer, särskilt som man har det. Priserna steg. Men det är väldigt tydligt att man tittar på de kommuner jag tittar på, så ser man ingen tydlig ökning av dödstalen under den här tiden. Det är framförallt på landsbygdskommuner. I Västerbotten till exempel så kan man se man i sig att det dör fler i Skellefteå och Umeå också till exempel. Så visst fanns det det, men det är bara frågor. Jag skulle vilja titta på det mycket. Men det är liksom inte så tydligt i den forskningen. Det är också viktigt att påpeka att jag är ingen riktig historiker. Jag fuskar bara. Jag är journalist. Och jag har inte själv gjort forskning i alla fall. Jag har tagit det som andra har gjort. Och ingen har studerat det särskilt noga. Studierna som finns handlar mycket om landsbygdsbefolkningsvillkor. Så det är det jag har arbetat med. Men det finns en del områden som är outforskade. Jag vet att det är några riktiga historiker här. Jag borde sätta lite B- eller C-studenter på att studera. Det finns många frågor i materialet som inte är utredda. Direkta samband mellan så i vilken mån man kan, här kan vi ta till det, men det finns många outredda frågor under nödåren. Jag var på gång ett stort forskningsprojekt på 1980-talet, men det blev inte så mycket av det. Det blev bara en avhandling om Norrbotten, men sen inte så mycket mer. Och vad som hände, det vet jag tydligt. Ja, det var icke svar.
Någon sista fråga? Inte för dagen, men för just nu. Yes, kör!
Karin, Sankt Eriks gymnasium. Har du träffat några av ättlingarna till de här människorna som
sa? Ja, jättemånga faktiskt. När jag åkte runt och pratade om den här boken så visade sig att det är fortfarande väldigt levande i många familjer. På bokmässan så träffade jag kvinnan vars pappa levde under den tiden. Hon var så pass gammal och han var så pass gammal när han fick henne. Men också en ättling till Nils Borg, han som började min bok, alltså han som gick till Stockholm för att klaga. De dyker upp i Akademibokhandeln i Stockholm och berättade om det, liksom en del av deras familjehistoria. Och när jag var i Växjö så kom det fram en kvinna. I min bok, när jag berättar liksom om kulmen på eländet i början av 69, så är en soldat som går ut i skogen och hänger sig själv samma dag som hans fru föder deras sjunde barn. Förtvivlad över bristen på mat. Hon var alltså ättling till en av de här 20 barn. Det är rätt fascinerande att det är så pass levande, det är så pass nyss. Vi är nog bara 150 år sedan, så vi är 3 eller 4 generationer tillbaka. Så det här är levande berättelser för många. För det här inte jag riktigt insett ändå att de här namnen som man bara nämner i förbigående, det är liksom fortfarande det är levande släktträd. Det är väl en förklaring till att den här boken har också kunnat nå så pass många. Dels är det här kopplingen till klimatförändringen, men också att det knyter an till liksom släkt och original lokal historia på många håll i landet. Det har varit väldigt häftigt att vara med om
det. Då, så jag har bara en jättesnabb fråga. Hur länge har du jobbat med den här boken?
Inte så länge som folk tror.
Ja, då slipper du frågan, då slipper du svar.
Nej, men 2 år har det tagit upp här. Från början till slut. Och det är egentligen alltså, jag har ju gärna sagt använt redan gjort forskning, så jag har inte forskat själv. Sen har jag kompletterat med egna nedslag i materialet. Men framförallt det jag har gjort är att jag har fört ihop det till en berättelse. Och det har jag tagit mycket mer tid än researchen egentligen. Och researchen är bara nästan rolig, för då har man på och hittar saker. Sen är det svårare och tråkiga, eller bökiga och stressande att sitta och få ihop det här till bok. För det är ju, som sagt, det handlar om flera år i rad där det händer för samma sak i olika delar av landet. Att få ihop det till berättelse har ju varit utmaningen. Att inte läsarna tröttnar efter en tredje del. För att, okej, nu börjar samma om igen. Så det har varit utmaningen.
Och skriva om Karl XII nästa gång.
Okay.
Förlaget är inte klart. Jättestort tack till dig!
Ni har alltså hört ett helt föredrag av Magnus Westerbro. Han är författare och journalist. Och det här föredraget heter Svälten, hungeråren som formade Sverige. Och hans bok heter likadant. Jag som spelade in det här heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Detta var ett av 6 program från Tyresö historiedag som spelas in i maj i år och som hörs i sommar på Tyresradion. Dessa finns även på vår hemsida tyresradion.se. Sök på historiedag så hittar ni alla föredrag.